En podcast från Aftonbladet.
Det finns ju en hel del. Jag tänkte vi skulle ha en liten utvecklad diskussion om fasta situationer. Och vi pratade lite grann om det i Sillypodden i fredags ju, Frida. Men utvecklingen och den här diskussionen som finns i Premier League just nu runt alla fasta situationer, runt alla hörner. Och
pratar ni om Tarkowski då eller?
Brottningsmatcherna. Vi nämnde Tarkowski. Han var ju farten i helgen igen. Men vi kommer in på det. För nu är det måndag förmiddag. Patrik Syk och jag sitter här med Makota Sahara i studion och Frida Fagerlund från London. Vi har Premier League-fotboll att se tillbaks på och blicka lite framåt mot. Det är nämligen mitt i veckan omgång ju, som väntar här i veckan. Men vi har massor att diskutera från helgen. Inte minst ett London-derby mellan Arsenal och Chelsea. Och Frida, du var där, jag tänker vi kan väl börja där och så får du leda in oss lite på en diskussion som jag tänkte vi skulle ha lite bredare om ligan och fotbollskvaliteten som det har pratats ganska mycket om den här säsongen. Arsenal vann 2-1, 3 av 3 mål på hörner, dessutom ett rött kort igen för Chelsea. Det här är lite grann som Arsenal för, ja, vad var det, 3 säsonger sedan när det var rött kort var och varannan match, kändes som att det kostade dem mycket. Och det kostar ju Chelsea mycket den här säsongen också. De har ju tappat mängder av poäng från situationer där man spelar med en man mindre. Men du var på plats, Frida. Hur var stämningen på läktaren? Det börjar bli nervöst nu.
Ja, det började verkligen bli. I första halvleken så var stämningen rätt så god ändå, för att Arsenal hade ju rätt så bra kontroll där under de första 35 minuterna av matchen. Och sen så gör Robert Sanchez, han såg ju väldigt darrig ut också, så att varje gång han hade bollen så hade publiken kul åt det och gjorde ljudeffekter, så att just då var ju stämningen rätt så god. Men ju längre matchen led, ju närmare Chelsea kom, ju fler hörnor Chelsea fick, desto... Ja, mot slutet där, och jag tänker inte minst då på när Joao Pedro ligger offside, vilket gör att det här målet blir bortdömt med bara sekunder kvar. Men där och då kan det inte ha varit många Arsenal-supportrar som faktiskt hade kul. De ser ut att må så dåligt typ hela tiden. Och ja, man hör det på dem också, att lätena blir ju mer och mer, ja, det knorras så att säga från läktarhåll. Och jag tycker väl också ofta att det påverkar spelarna, att man märker att de också blir nervösa. Ja, det kommer väl fortsätta vara så här hela våren egentligen på The Emirates, varje gång de spelar. Om det då är så här nära eller så här jämnt i en match. För att det är nog ingen som har speciellt kul, åtminstone de där sista sekunderna innan slutsignalen. Sen efter slutsignalen så är det fine. Men det var främst lättat snarare än att det var så här euforiskt. Det måste jag ändå säga.
Ja, men de är väl i ett sånt läge där de känner att de har allt att förlora snarare än allt att vinna. Det är ju en titel att förlora för dem, har varit det under ganska lång tid. Så att, och när du har, absolut, du fick den här derbysegern, men det där krysset mot Wolves innan tror jag ändå satte griller i huvudet på dem. Om till och med Wolves kan komma tillbaka från en 2-0-ledning mot oss, då är ingenting säkert längre. Och framförallt med tanke på att Chelsea ändå gör en ganska bra match generellt här. Där de faller på är ju där de har fallit på tidigare. De faller på dumma beslut som leder till röda kort, som i fallet Pedro Neto. De faller på att de inte lyckas försvara fasta situationer, vilket i och för sig är en sak som, ja, alla har problem med mot just Arsenal, och är en helt egen vetenskap på något sätt nu med att lyckas försvara dem. Så att i övrigt så Chelsea skapar ju saker i början av andra halvlek. Det är de som har alla hörner, det är de som har någon form av tryck och någon form av momentum. De ska kanske ha med sig en straff när Declan Rice, samtidigt som man kramar om Jorel Hatt, och det får vi inte glömma heller, att bara den björnkramen där i straffområdet känns ju inte helt regelrätt, fladdrar upp och styr bort en arm, liksom boll med armen.
Andra sidan så blir det ju mål direkt efter, så jag tror väl att det gör också att man kanske inte fokuserar lika mycket på den situationen. Sen var det ju en jätteräddning av David Raya också, som i mitt tycke var, alltså, han var bäst på plan. Så många räddningar som han gör, och man ser också skillnaden där mellan att ha en målvakt som Robert Sanchez som ja, men inte riktigt har det där lilla sista, lilla extra för att verkligen vara, ja, men rent och full toppklass. David Raya har definitivt det. Och det, här ser man hur viktigt det kan vara i sådana här matcher som står och väger att faktiskt ha den bättre målvakten.
Oerhört viktigt. Nej, men jag har ju sagt det länge. Man vinner inte ligan med Robert Sanchez i målet. Jag är fullt övertygad om det. Nu är inte Chelsea kanske ett lag som vinner ligan i alla fall. De har andra problem. Inte minst defensivt. Men också disciplinärt, Frida. Det är rött kort igen för Chelsea. Och det är ett sånt idiotbeslut. Varför ska han? Han är ju lika snabb. Han är ju ruskigt snabb. Han är ju med honom. Han är på rätt sida. Varför ska han kasta sig in och klippa benen på honom där? Bara spring med, styr ut. Vad fan är frågan om? Det är ett sånt idiotbeslut.
Jag höll med det till 100% och jag tycker fortfarande såklart att det han gör är fullständigt vansinnigt. Jag menar, det var så onödigt, men det var en kollega som hade teorin att han inte visste om att han fick det första gula kortet, för att den första varningen kommer ju bara 3 minuter innan. Och det var ju på grund av Arsenals mål då, och den här stökiga situationen med Robert Sanchez. Alltså Sanchez, att han ens försöker få det till att det målet ska dömas bort för att han har fått ett ruff är ju helt otroligt. När vi har 1000 kameravinklar så måste han ju fatta att det är ingen som kommer hålla med dig här, Robert Sanchez. Nej. Men det kan ha varit så att Pedro Neto möjligtvis då, för att han protesterade ju i den situationen och sen så vänder han ryggen till. Det kan ha varit så att han inte uppfattade att han fick ett gult kort, men det är ju på honom själv i så fall såklart. Alltså då han får skylla sig själv. Men man såg det med Liam Rosenia, att han bara satte sig ner omedelbart, plockade fram ritblocket. Han har ju varit i den här situationen för där Chelsea måste spela med en man mindre. Men det var klart att det gjorde saker och ting enklare för Arsenal att bara rida ut den här stormen då mot slutet och plocka 3 poäng. Så att Chelsea har en väldigt ung trupp och det märks ofta. Det märks att de inte har den här riktiga mognaden och kanske inte riktigt de här ledarna heller som ser till att det här inte händer. Jag menar, Enzo Fernandez är en av kaptenerna och han har också tendens att dra på sig onödiga gula kort och smälla bollar i marken. Och, ja, alltså den typen av grejer som man verkligen måste få bort. Och Arsenal fick bort det till slut. Så att det är ju inte att säga att Chelsea inte kommer lyckas så småningom. Men ibland kan jag sitta och tänka att de hade behövt någon ytterligare spelare som har den där erfarenheten och som är lite äldre möjligtvis.
Enzo är ju en av få hjälpare som inte har fått rött kort den här säsongen. Men det är en av dem vi hoppas på ska få under slutet. För det vi saknar nu är en innermittfältare och en vänsterytter. Man kan välja att ta en 10 om vi sätter Joao Pedro som vänsterytter då. Sen har vi 11 klar. Neto var högerytten vi behövde. Nu behöver vi en innermittfältare och en vänsterytter. Så är Chelseas utvisnings 11 komplett.
Ja, det är sånt
riktigt. Det är det vi hoppas på resten av säsongen.
Verkligen. Sen så tycker jag också man ser, nu får Romeo Lavia komma in här igen. Han har ju varit otroligt skadeförföljd, men jag tycker att om Chelsea hade kunnat få lite kontinuitet på ett centralt mittfält med Caicedo och Romeo Lavia, så är ju det är ett snäpp upp för mig i kvaliteten. För jag tycker att Romeo Lavia är fruktansvärt bra. Alltså han har...
Vill du peta Enzo eller flytta upp Enzo?
Något utav det. För att jag tycker de får en bättre kontroll och en bättre... alltså han har en bättre passningsfot till att börja med än vad Enzo Fernandez har. Romeo Lavia. Ja, jag tycker det. Alltså på den ja, men Enzo Fernandez har väl de där avgörande bollarna. Han kan ju spela högre upp och så vidare. Men just det där att liksom få kontroll på matchen, tycker jag Romeo Lavia, han är lugnare i sitt spel.
Jag håller med om att Enzo Fernandez gör sig bättre längre upp i banan, men att Romeo Lavia skulle ha en bättre passningsfot än Enzo Fernandez.
En annan slags
passningsfot. Ja.
Jag håller med om det också. Han är cityskolad och det märks, tycker jag.
Ja, men han är liksom tryggare på något sätt med bollen. De får mer kontroll på det där centrala mittfältet när han spelar. För att Enzo Fernandez är lite mer en kaospilot på något sätt. Ändå var det inte på mittfältet som den här matchen avgjordes. Utan den här matchen avgjordes i respektive straffområden. I boxen, i kaoset, framför respektive målvakt. 3 av 3 mål på fast situation, 3 av 3 mål på hörner.
3 av 3 mål av Arsenalbackar.
3 av 3 mål av Arsenalbackar. Ja, det första var väl också ett självmål i och för sig.
Bollen var på väg mot mål.
Ja, då är okej det. Då. Vi kan ju slänga in också Liverpool-West Ham, där 4 av 7 mål kommer också på hörnor. Även om det var liksom i andra fas på en hörna, men det var i samband med en hörna. Manchester United Palace börjar med ett hörnmål. Vi har såklart, ja, Newcastle-Everton var väl ingen skräll att det skulle bli ett hörnmål där när Everton är inblandade. David Moyes hatar inte den här utvecklingen på fotbollen och hur det har blivit. Han lutar sig rätt in i den här trenden, kan man säga. Han sa det ju också efter den där fullständigt galna matchen förra veckan då mot Manchester United, när James Tarkowski sysslade med fribrottning framför Senelamens i United-målet, och han sa det, nej, vår plan var här att försöka täppa till bakåt och vara så svåra som möjligt att ha att göra med på fast situationer, och det är ju det man gör.
Sen till Everton så sa, så tyckte jag faktiskt inte att hörnorna mot Newcastle var riktigt lika stökiga, så att det var inte som att de fortsatte på den, alltså det var, nej, ju helt extremt, det var ju ren brottning mot Man, ja, United.
Så var det, nej, det var inte riktigt lika extremt, men min poäng är lite här det jag tror någonstans runt, ja, men nästan hälften av målen som gjordes i helgen kom på en fast situation, antingen vid en hörna eller vid ett långt inkast som vi också såg. Det var väl Burnley, va? I deras galna match som ju svängde fram och tillbaka. Och det här är ju någonting som jag tror kommer behöva, alltså, jag vet inte, någonstans så är ju fotboll en underhållningsprodukt. Det är inte speciellt underhållande att se de här situationen, att se lagen riskminimera på planen och sen lägga sina ägg i hörnkorgen hela tiden, att det är här vi ska avgöra matcher. Vi ser också att det är ju en annan strategi runt hörnerna. Alla lag packar nu in och screenar målvakter precis framför mållinjen. Alla kopierar Arsenal helt enkelt, för varför skulle de inte göra det? De är ju bäst på det. Och jag skulle inte säga att det här egentligen är en Arsenal-trend. Det är många som pekar på just Arsenal och säger att, ja, men, det här är deras förtjänst. Det är mest att Arsenal har varit bäst på det. Och det är klart att om någonting får effekt så kommer alla andra ta efter. De är inte där för någonting annat än att vinna fotbollsmatcher. Däremot så finns det en större diskussion, tycker jag, just runt de här strategierna vi ser på hörner. Alla de här screeningarna som man ser, att stå i vägen för varandra, att hålla fast varandra, att ligga på gränsen. Det var som någon påpekade, jag minns inte vart jag hörde det, men du kan ju få en straff efter slutsignal. Varför kan du inte få en straff för någonting som sker före hörnan har slagits? För att det är ju hela tiden att man sliter och drar och knuffar i varandra och flyttar på varandra på sätt som man inte får göra, som man inte hade fått göra. Det hade varit frispark direkt eller straff om bollen hade varit i spel.
Men domarna har ju hamnat i ett sånt svårt läge nu också, där den här typen av situationer för bara ett par år sedan, jag minns att Man City fick med sig en straff, var det på The Emirates till och med, där, som kändes ganska så här, jaha, liksom, det var väl någon spelare som gjorde ner Rodri eller Kovacic eller vem det nu än var, och det kändes som att okej, är det detta hållet vi går mot då, att alla den här typen av situationer kommer generera i straffar, och det kommer innebära att vi kommer se betydligt fler straffar. Nu tror jag att domarna är väldigt så här, vet inte riktigt vad de ska göra. Ska vi försöka styra upp det här och alltså dela ut hur många straffar som helst? Eller ska vi bara släppa allting? Och just nu har de ju släppt nästan allting. Mm. Så jag kan också förstå att det är en knivig situation för dem att bestämma sig för vart ska vi lägga ribban. För att ribban måste ju läggas på samma nivå av alla domare. Och just nu så är det ju, de försöker ju göra sitt bästa, de varnar Tarkowski och sen går Tarkowski tillbaka in och slänger ner någon annan spelare på marken. Spelarna lyssnar ju inte heller på dem direkt.
Nej, och det är liksom så här, ska domarna aldrig blåsa igång spelet? De kan ju hålla på och blåsa och säga till spelarna och vänta på att hörnan ska slå sig. Men den fotbollen kan vi inte ha heller. Vi kan inte låta det gå 5 minuter per hörna för att det aldrig blir tillräcklig ordning i boxen för att hörnan ska kunna slås.
Vi har ju det är exakt samma diskussion nu egentligen som det var när det pratades om man måste åtgärda liksom alla tjuvknep i straffområdet. Det har ju funnits förr. Men det var ju den pratade, men nu ska vi bestraffa fasthållningar, den typen av saker i boxen, för det hör inte hemma. Sen har ju det här eskalerat på att det inte har gjort. Och nu har det eskalerat till en nivå där vi typ egentligen, om vi då inte tycker att vi är nöjda med där vi fick se mellan Arsenal och Chelsea sen, så tycker jag, men det här var underhållande. Det är väl ingen som tycker det här var liksom en kamp där de spelade och sen väntade på att få fasta situationer mot varandra och sen så bråkar de i boxen och sen så blir det mål. De måste ju ta något drastiskt. De måste göra någonting drastiskt, för det här är ju inte hållbart på något vis. För vem vill titta på det här?
Men om vi pratar om också vad man kan göra som motståndare, så har vi sett det här från vissa lag att de lämnar tre spelare uppe, alltså när de har hörna emot sig. Och Chelsea var ju efter de lagen som gjorde det just i mötet på Stamford Bridge. Och Liam Rosenio fick frågan faktiskt igår på presskonferensen om varför han inte har valt att fortsätta på den linjen. Just ja, men sett till då att det blir... att det kanske blir enklare att försvara sig mot Arsenals hörnor. Men han sa det att han hade studerat det och kommit fram till att det nog inte var så bra trots allt. Så att det visar ju också att det är väldigt svårt för motståndarna att hitta lösningar på det här. Ja, och sen så är ju spelarna så skickliga nu också. Ta en sån som Gabriel exempelvis, som sliter sig loss från Reece James bevakning där vid första målet. Och Reece James blir bättre på att ja, han ligger närmare Gabriel vid nästkommande hörnor, men återigen Gabriel är så skicklig att, och samtidigt om han blir markerad så är det någon annan som springer in i ytan, ja men Timber då exempelvis som också gör mål. Så att det är ju, ja, Arsenal har ju många, många långa stora spelare, och det är också en utveckling som har skett de senaste åren, att man har sett att deras medellängd i truppen har ökat rätt så markant. Så att det är ju, det här är ju en trend, men jag tror samtidigt inte att trender kommer och går. Jag tror att det kommer komma till en punkt där det här börjar försvinna mer och mer. Men ja, här och nu så är det ju väldigt mycket brottning och fasta situationer, långa inkast, alltså den typen av saker som verkligen har präglat ligan.
Alltså, jag tyckte, vad heter det, Henry Winter sammanfattade ganska bra i en tweet här efter matchen igår där när han konstaterade ovanligt. Att ovanligt, precis. Nej, men att straffområdena mer eller mindre blir lite moshpits. Nu utifrån hur det ser ut liksom, att det finns ju liksom 10 straffar i varannan situation som dyker upp på en hörna. Alltså jag tänker ju fortfarande på den här Rice-situationen, att bakom Rice, och då är det ju hur många ställen som helst där folk håller fast varandra hur som helst. Och så jämför man det då med det röda kort som Lacroix får i United Palace och tänker, är det här verkligen samma regelbok som dömer ut de här sakerna?
Men jag är övertygad om att de kommer sätta sig ner PGMOL i sommar och sen kommer det komma ett nytt regelverk till nästa säsong. Jag är helt övertygad om det, att det kommer kluras på om man ska komma fram till bästa sättet att stoppa det. Det är så tråkigt att prata om dock. Alltså jag tycker det är så tråkigt att prata om detta varje vecka. Alltså med fasta situationer. Jag fattar att det är en stor del av ligan, men det är så här, ja, vad ska vi göra åt det? Ibland går de över gränsen. Arsenal är ju ofta experter också på att hålla sig på rätt sida om gränsen.
Mm. Det är väl den gränsdragningen som går att diskutera, om vi säger så generellt. Sen så är det ju en sak som vi ska komma ihåg också. Om det är några som skiter fullkomligt i hur underhållande det här är och vad vi tycker om det, så är det Arsenal-supporterna just nu. De bryter den där gränsen 100 gånger om för att vinna det där ligaguldet om de vill. Det får se ut precis hur det vill för deras del. Men samtidigt för oss utifrån så klart det inte har varit kul att titta på Premier League-fotboll den här säsongen. Det har ju inte varit på något vis.
Alla trender får en motreaktion. Alla taktiska förändringar får en naturlig lösning på något sätt. En del av mig vill ju också att det här ska lösas organiskt. Ja, men så här, ja, men då börjar vi ställa liksom fler spelare offensivt, eller då hittar vi nya sätt att taktiskt lösa det här. Det är ju det man helst vill. Mm. Man vill inte att domarna ska in och peta för mycket i det. Sen finns det ju vissa saker. Jag tycker till exempel att, ja, men var hårda, ha en 5-sekunders regel på inkast. Du måste kasta inom 5 sekunder. Inkast är inte tänkt att vara någonting annat än att få igång spelet igen. Det ska inte vara en målchans för att du får ett inkast på offensiv planhalva för att du har en Rory DeLapp kopia som kan hysta in bollen från 40 meter. Det är liksom inte in the nature of the flow
där,
på något
där
sätt.
Där ser inte jag problemet. Jag ser problemet i det som sker inne i boxen.
Ja, jag vet.
Ja, det är där jag ser problemet.
Och det tror jag, för det är det jag menar. Alltså att det blir långa avbrott vid inkast. Det blir svårt för liksom spelet själv att korrigera rent taktiskt. Just det här som sker nu på fast situationer, det jag vill ändå på något sätt att jag vill att det ska finnas en taktisk lösning och att det ska liksom pendeln ska kunna svänga lite fram och tillbaka så att vi ska kunna ha en fotboll som förändras över tid, att nya idéer hela tiden ska trumfa varandra. Det är ju det man önskar, men alltså som det är just nu, så hade jag varit målvakt i Premier League just nu så hade jag ju varit galen, för man får ju ingen yta överhuvudtaget. Ofta får ju målvakterna börja innanför mållinjen.
Du som älskar långa målvakter borde väl älska den här utvecklingen. Det är de enda som funkar med.
Och sen samtidigt man ser ju också skillnaden på målvakter där, för jag menar, David Raya återigen, jag tycker att han hanterar det väldigt bra. Ja, alltså jättebra. Till och med, särskilt när han gör den här räddningen också på, jag menar på Declan Rice styrning. Jag menar, han är så trängd i det läget och ändå så har han kraft nog att ta sig loss från det här greppet. Det är ju någon som håller tag i honom och komma upp, så att man märker ju det att alltså, olika målvakter hanterar det på olika sätt. Jag tycker Senne Lammens också är bra i de situationerna, för att ta ytterligare ett exempel.
Nej, men det gör det extra roligt att Robert Sanchez just påpekade det där vid 2-1 målet, ja. Av alla situationer du kunde valt.
Och att Robert Sanchez är en av ligans längsta målvakter. Dessutom, och David Raya är en av ligans kortaste.
Vad gör han? Alltså,
ja. Men nu måste vi gå vidare. Vi måste gå vidare.
Tar vi oss vidare till Manchester och Manchester United Palace 2-1 efter att Lacroix först gjort mål då på en hörna, en riktigt tajt och stökig och brötig hörna gjorde han mål på. Det var ju en fin nick i och för sig.
Jättefin nick.
Jag tänkte väl säga det är ju med Lenny Yoro som inte ligger nära honom i det fallet. Ja.
Det var en regelrätt fint hörnmål tyckte jag.
Men det var en väldigt fin nick i alla fall. Och det var inte enda fina nicken, för även Šeško, han avgör den här matchen med en väldigt vacker nick. Šeško som ju verkligen har hittat in i laget nu och tagit den där platsen efter en halv säsong, och det behöver man, fan, man är en ung spelare, kommer till ett lag som Manchester United som har bytt tränare och allting, det är inte konstigt att det har tagit lite tid, men Manchester Uniteds nia är ju här nu. Det är min
känsla. Det var ju första starten under Carrick det här, men han tog ju chansen på något sätt och han har ju gjort det också med sina inhopp och sista tiden, och därför han får chansen från start, och det är ju kul att se att det på något sätt blommar ut för honom. Han har ju haft tålamod och kämpat på, och nu börjar det lossna lite.
Jag tycker jag tror snarare att det hjälper honom väldigt mycket att Bruno Fernandes finns där, för jag tycker flera gånger under matchen så ser man hur det är Fernandes som pekar honom rätt, det är Fernandes som, det är ju han som styr hela tiden, just på tal om det där med att Chelsea kanske ibland saknar den typen av ledare, lite äldre spelare som ser till att peka de unga spelarna rätt, och i det här fallet så tror jag att Bruno Fernandes är väldigt viktigt, och det är ju också han som står för inlägget, va? Till målet dessutom. Så att han fortsätter att vara väldigt viktig. Men det är ju det röda kortet och straffen som blir vändpunkten i den här matchen, naturligtvis.
Ja, för Palace är ganska bra fram till dess. Har lägen, dels visst man tar ledningen, sen finns det möjligheter för dem att utöka den ledningen också. Straff och rött kort, det är nästan som en blast from the past. Det är inte ofta vi ser det längre, den här dubbelbestraffningen som ju ändå är korrekt i det här fallet, kan jag känna. Det blir svårt för domaren att göra så mycket annat. Det är inte så, det är inte direkt spel på bollen.
Nej, alltså jag tror att det som gör Palace supportrar fullständigt galna i det här fallet, det är ju att Cunha, han är ju smart, för att han väntar ju med att falla när han befinner sig inne i straffområdet, och man ser ju att i den sekunden han faller, då har ju Lacroix, vad är det, 2 eller 3 fingrar på hans axel. Men absolut, alltså om en situation, jag såg att Oliver Glasner var väldigt förbannad över detta också, för att han menade på att ja, men själva situationen börjar utanför straffområdet, men vi vet ju nu att så länge situationen fortsätter in i straffområdet så blir det straff. Så att, ja, det är väl rätt, men
det känns hårt.
Cunha vet också vad han gör, så kan vi säga.
Absolut. Alltså,
jag var övertygad om att det de tittade på i varummet skulle ha varit om det skulle ha varit frispark eller inte, och då i sånt fall frispark och rött kort, ja. Mm. Alltså, han ska inte lägga handen på axeln där, det är spelförstörande, sen absolut att Cunha är smart och förstärker, men det var det jag trodde på, så man blev ju ganska förvånad när det kommer straff och rött kort. Det var, aha, okej. Okay. Det var kanske lite hårt. Känner man väl där och då. Sen är det svårt att argumentera mot regelboken i det ändå. Även om jag kanske ändå landar i att frispark, rött kort hade varit på något sätt mer rättvist då. Eller man ska säga.
Det hade känts,
det hade känts bättre.
Och grejen att det har ju alltid känts. Alltså förr i tiden så när ändrade de instruktionerna runt det där dubbelbestraffning och så vidare. Det var några säsonger sedan, 5-6 år sedan. Det var ju inte så ovanligt för men då före dess att det blev just rött kort och straff situationer på det sättet som det blev här. Samtidigt så kändes det här väldigt hårt när det hände, för att
sen blev man lite lurad av att han är i kanten av straffområdet, ja. För att det är därför det är
ganska
inte känt...
långt från mål, det är ja. Inte riktigt inte mitt framför målet
sen, lite sen absolut linjen talar i sitt tydliga språk, där är Lacroix sista man som river ner en spelare som ska komma in fri, men han gör det i kanten av straffområdet, vilket gör att det känns väldigt hårt när man bara ser reprisbilderna, att okej, det här är rött kort och straff. Och kanske också baserat på Kunjas förstärkning i situationen, men sen ja, det är svårt att argumentera mot det med liksom, vad ska man säga, regelboksbevis.
Nej, så är det. Manchester United är uppe på tredje plats, Frida. Vi ska ta oss till Birmingham, eller ja, var det Wolves som var hemma?
Ja, det var det.
Men Wolverhampton är ju typ Birmingham också. Greater Birmingham.
En kortare tågfärd.
Ja, precis. Det fortsätter gå på räls för Michael Carrick. De måste ge honom kontraktet nu, va?
Alltså, nu har det börjat snackas lite om att ja, han kommer få fortsätta om det är så att Man United tar en Champions League-plats. Och just nu så är ju den här Champions League-platsen, den är ju Man Uniteds att tappa, för att de har bara en match i veckan. De har inga störelsemoment och de spelar tillräckligt bra fotboll för att kunna ta den där platsen också. Så att just nu så lutar det åt att de kan mycket väl hamna trea. Det är ju helt otroligt när man tänker på vart de befann sig när Amorim blev sparkad i januari. Men det är ett par månader kvar, men än så länge så tycker jag ändå att Michael Carrick har visat att han vet vad han gör. Han har inte gett för många instruktioner till spelarna, men han har gett tillräckligt många instruktioner för att de ändå ska kunna vinna de här matcherna.
Han har ju fått Bruno Fernandes att se ut som Bruno Fernandes igen. Bara en sån sak, och bara sin närvaro. Det ger ju så mycket för det här laget generellt. Och man märker att det finns en harmoni och ett go. Och vad är det? Det är tangerat bästa rekord var för flest poäng på hans första 9 matcher i Premier League som tränare, tror jag. Nu för Carrick här med United. Och ni vet vem man tangerade, va? Ange Postecoglou. Vi får väl se vad vi landar i det här, men jag håller med om att jag tycker han borde få förlängt förtroende här. Men sen har man ju varit inne på att Carrick hade känts som ett klockrent namn även tidigare, så självklart så kvarstår ju den tanken när jag börjat.
Du har ju suttit i Carrick-båten länge.
Jag hade väl inte riktigt förväntat mig att det skulle gå till på det här sättet, för jag tyckte väl sättet Ruben Amorim sparkades på kändes väldigt underligt där och då, men med facit i hand så är det bara att vända på kappan och konstatera att det var man fel ute. För det har ju bevisligen gett jättemycket effekt och funkat jättebra att göra den ändringen när de gjorde det.
Nej, men jag håller med om det, att det är verkligen Manchester Uniteds att förlora härifrån. Dels har man ju ett väldigt bra skadeläge just nu. Det har ju inte alltid varit så under säsongen när man har saknat spelare fram och tillbaka. Så nu ser det ju faktiskt ganska... Man har alternativ. Det finns, jag menar, Ahmad kommer in från bänken här och är farlig. Gör mycket bra, och det finns alternativ för Carrick. Och sen ska vi inte underskatta att man har fått in en målvakt. Han kanske inte liksom är den som sticker ut och bländar oss som tittar varenda match, men att man har fått in en så stabil punkt som Senne Lammens är längst bak, det har man ju saknat sen David de Gea var på väg till Real Madrid.
Också en formbar målvakt. Han är ung och kommer att växa i den där kostymen och börjat på ett så pass bra sätt att han kommer få möjlighet att göra det, och det är båda väldigt gott, tycker jag.
Jag vet fortfarande inte hur pass bra Senne Lammens är, men jag har blivit imponerad av honom, det är ju just vid de här stökiga hörnsituationerna, exempelvis mot Everton. Där tyckte jag att han var riktigt, riktigt stark, och det är möjligt att han har tagit kliv också den här säsongen, såklart, och akklimatiserat sig, men ja, vi vet fortfarande inte hur pass bra han kommer att bli, men än så länge så har han ju skött sig.
Ja, nej, men alltså, det känns nästan som hans främsta egenskap, att man inte riktigt, alltså, han har ju inte gjort egentligen en enda grov tabbe på hela säsongen. Jag menar, bara det är ju ett enormt kliv från vad man har haft under de senaste säsongerna i Manchester United.
Han har varit nära och touchat på någon, men det är liksom det är ju också en petitess i sammanhanget.
Men han har liksom konstant gjort det han ska. Han har tagit de bollarna han ska. Han har varit där han, liksom, det som har förväntat sig av honom, och det är ju precis vad Manchester United har behövt, liksom få bort allt det här kaoset som har varit runt om hela tiden, de här misstagen alltså.
Ja, det ger honom grogrund för att fortsätta få förtroendet att utvecklas, och som sagt, det är inte en färdig målvakt att värva.
Nej, det är ju...
och då är det väldigt viktigt att du får den starten så du får faktiskt möjlighet att fortsätta bli någonting, så att jag tror att det kan bli väldigt bra för United på sikt. Sen vet man inte, han kanske börjar göra tabba efter tabbe nu till hösten och man kommer börja skrika efter en ny målvakt igen. Det är för tidigt att säga, men hittills så är det ingen som tyder på det i alla fall. Mm.
Vi tar oss till Wolverhampton då, där Aston Villa gick på pumpen igen, Frida. Eller ja, igen. Det var inte, jag vet inte om de har förlorat mot Wolverhampton på speciellt i närtid. Men det har ju verkligen så här, luften har på något sätt gått ur det här Aston Villa den här vintern och begynnande våren, för att nu känner man ju dels att man tappar tredjeplatsen till Manchester United nu, och jag menar Chelsea och Liverpool, de flåsar där bakom. Jag tror att man börjar snegla sig lite över axeln i Birmingham.
Ja, Aston Villa har blivit lite förutsägbara, kan jag tycka. De spelar inte så mycket, hur ska man säga, alltså de spelar ju inte med brett liggandes yttre riktigt, utan de vill spela sig igenom centralt. Och jag tycker motståndare generellt har blivit rätt så duktiga på att täppa igen centralt och därmed se till att en sån som Morgan Rogers inte får så här många bollar att jobba med. Sen en annan grej som där jag märkt, eller en spelare snarare, som man kanske inte riktigt pratar om sådär mycket, men som jag egentligen tycker nästan är lite underskattad sett till vilka kvaliteter han har, det är ju Tielemans, som ju saknas, alltså de saknar ju en hel del centrala mittfältare, men jag tror helt enkelt att det är en mittfältare för mycket som de har blivit av med. McGinn är ju en annan som också är skadad. De behöver den spelaren som kan leverera de här bollarna till just Rodgers, till Buendia för det, ja, för den delen, beroende på vem som spelar som tior. De har inte riktigt det just nu, och det gjorde att för det första och främst så första halvleken i den här matchen var så dålig. Alltså jag tror det var en höjdpunkt i hela halvleken, och sen dröjer det rätt så länge då fram tills, ja men, Wolves gör första målet egentligen innan matchen ens drar igång och hettar till lite. Väldigt vackert att se hur Wolves firar den här segern, för att de firade ju inte direkt som ett lag som ändå kommer att åka ur Premier League, utan de firade som att det här var chans på titeln i stort sett. Men jag unnar dem det, för att de har haft en väldigt jobbig säsong, men som sagt, Villa, de gör det rätt så lätt för sina motståndare just nu också.
Det var intressant också, han fick ju frågan om Jurij Tielemans, det är min son, sa han. Nej, Emery. Han gillar Jurij Tielemans, så det kan man förstå. Det är en fantastisk spelare. Vi tar oss till Liverpool då. 5-2 mot West Ham. Som sagt, fyra utav sju mål kom till också i hörnsituationer, men annars en bara ganska galen match där. Bollar liksom som inte borde, det måste varit ganska lågt XG på många av de här målen, liksom styrningar och lite självmål, och i slutändan en ganska bekväm seger för Liverpool.
Alltså först och främst måste man ju lyfta att Liverpool har alltså gått från att vara ett av de sämsta lagen på hörnor till att vara ett av de bästa lagen på hörnor. Sedan då stackars Aaron Briggs lämnade posten som assisterande tränare på fasta situationer i januari, så har det bara gått spikrakt uppåt. Och jag tror inte att det bara hänger på Briggs nödvändigtvis, för jag vet att Arne Slott, han var mycket så här att han pratade om att det handlade om tur också, men jag tyckte väl främst att när man tittade på den typen av mål som de släppte in från fasta situationer, så handlade mycket om att de var väldigt dåliga på att försvara sig mot andra vågen och tredje vågen till och med, och där tycker jag att de har blivit bättre och starkare. Men ja, det är ju en väldigt, väldigt markant skillnad jämfört med hur det såg ut för bara någon månad sedan. Och det hjälper dem ju naturligtvis att vinna matcher. Inte minst i det här fallet när man möter West Ham också, som inte har sina styrkor i att försvara sig inne i boxen.
Det är ändå otroligt att liksom ansvaret för fasta situationen försvinner och de blir bättre. Då vill man verkligen veta vad den förra ansvariga för fasta situationen sysslade med.
Man har ju kliat sig i huvudet därför att vi vet ju att till exempel Van Dijk är otroligt stark på offensiva hörner och har gjort mängder av mål. Mm. Och man har leverans från Dominic Szoboszlai och Mohamed Salah som ju verkligen kan slå de där hörnerna. Så att det har ju varit märkligt att de har fått så lite utdelning. Och att jag tror det är väl mer tillfälligheter att de trillar in nu istället.
Jag tar det här som bevismaterial för att det stämmer det jag sa. Gör jag med alla liksom fasta situationer med coacher. Det är uppenbarligen kan man göra mål på dem ändå. Men skämt åsido så...
Dumpa din set piece coach.
Precis, det är nyckeln. Mm. Men skämt åsido så Liverpool har väl fått upp lite ånga här nu, känns det som, med ändå också trots alla offensiva skador. Nu saknas ju Wirtz igen. Ja, Isak saknas ju fortfarande som ju alla vet, men det är ju spel som ändå steppar upp i, ja, Ugo Ekitike framförallt, som ju verkligen leder det här anfallet just nu.
Det känns ju inte helt stabilt ändå, måste jag säga.
Nej, alltså inte helt stabilt, men det är ju bättre än vad det har varit under stora delar av hösten, tycker jag. Det händer ju saker framåt.
Om man ska ta med sig någonting från de här senaste matcherna, det ena är ju att, eller från den här matchen är ju att man inte startar med en mittfältare på högerbacken, utan Joe Gomez får starta, får spela 70 minuter, sen kommer Jeremy Frimpong tillbaka. Och det tror jag kan betyda väldigt mycket, för dels så ligger han ju bakom det sista målet här, men han tillför ju någonting. Han har ju en spetsegenskap i sin fart, och fart på kanterna är ju det som har fattats. Mohamed Salah har inte speeden längre. Kodjo Gakpo har aldrig varit en speciellt snabb spelare. Visst, man kan få in en Rio Ngomoa i några minuter och han gör sina överstegsfinter och han är ju sprattlig och speedig och snabb och så vidare, men det fattas verkligen speed på kanterna i Liverpool, och när man får in Jeremy Frimpong så blir det ytterligare ett hot som kommer vara väldigt, väldigt, väldigt viktigt.
Ja, lite svajigt också i speluppbyggnaden. Jag tänker Alisson där, det är någon riktig nervig situation där Bowen är påpasslig. Ja. Man har ändå sett den typen av slav rätt så mycket den senaste tiden.
Mycket
lite oroväckande mycket.
Och inte minst vid ställning 2-0. Så har det varit hela den här säsongen. Jag vet fan vad det är, men det är som att så fort det blir 2-0 så är det som att alla slår av lite grann på skärpan, och det är ju ett jätteproblem, för det var precis det som hände här. Det var som att Liverpool försökte kasta in bollen i eget mål precis när det blev. Sen blev det 3-0, och då så är det klart, så lägger det lite våt filt över motståndaren så, men så när 3-1 kommer, men då blir det
nervöst.
Och det känns nervöst ofta, och jag menar framförallt det där 3-1-målet som West Ham gör, det är ju verkligen Van Dijk som bara står och tittar boll. Han missar ju helt och hållet. Konaté skriker till och med på honom och pekar på honom. Nu kommer Soucek plocka upp löpningen, och Van Dijk bara står på hälarna.
Du säger inte åt mig vad jag ska göra i det här försvaret, säger Van Dijk.
Nej, det kan
jag köra. Nej,
det var svagt, men fan, 5-2, det tar man ju ändå. Fulham Spurs 2-1.
Det tar de inte i Spurs-lägret, tror jag.
Nej, fy fan. Alltså, sällan sett ett lag med alla spelare kvar på planen lämna så här stora ytor, Frida. Alltså, ibland var det som att Fulham... Det kändes som att Spurs spelade med två man mindre, fast de inte gjorde det. Alltså, det var helt sanslöst hur dåligt placerade och dåligt kämpande det här Tottenham mittfältet främst var stundtals.
Ja, alltså Tudor, han startar ju med en fyrbackslinje här. Startade ju med en trebackslinje i derbyt. Men det är ju ingen som styr. Alltså man vill ju att en backlinje ska vara en enda levande organism som rör sig organiserat. Och ibland bildar Tottenham nästan som en cirkel i utkanten av straffområdet med sina defensiva mittfältare där motståndarna bara kan springa in i mitten och få bollen. Det är så uselt. Och det är ju det som gör att de fortsätter förlora matcher. Det är ju egentligen inte offensiven, för att visst, vi kan prata om att de kanske inte har... Ja, men de har många skador på spelare som James Maddison och Dejan Kulusevski och Lukas Bergvall och så vidare. Alltså kreativa spelare som ändå kan göra någonting framåt. Men jag tycker inte där ligger inte problemet egentligen. För att man har ändå den här typen av spelare som, ja men, Xavi Simons och Tell kan ändå komma in och göra någonting. Richarlison, han jobbar ju på så gott det går eller så gott han kan. Men det är just det där försvaret som är alldeles för oorganiserat för att man ska möta ett sånt lag som Fulham, som ändå har bra spelare, ska man komma ihåg, och har en bra offensiv. Det är för öppet, och det är väldigt, väldigt oroväckande för Tottenhams del nu, för att det där strecket kommer bara närmare och närmare.
Alltså, det här 2-0-målet som Fulham gör, man vill ju prata om Iwobis jättefina bredsidavslut, eller vad han tar från det. Otroligt vackert.
Fantastiskt.
Unikt form av avslut man inte har sett så ofta.
Men kraft fel och precision liksom.
Briljant avslut.
Men det är också fel fot för att vara i det. Men han får liksom ingen curl på det. Han lyckas slå en bredsida.
Jag älskar avslutet. Men,
helt utan curl.
Men det man tänker på i det här är ju, hur får han det läget? Varför är ingen där? Varför är det bara ett vakuum mitt i där han får stå och sikta in sig med det här udda avslutet? Och det, nej. Och Igor Tudor verkar ha tappat det redan efter 2 matcher där. Allt var för dåligt, ingenting funkar. Det finns stora problem i det här laget. Ja, no shit. Tyckte det var också väldigt roligt en petitess i sammanhanget med att det finns ju få spelare som kan liksom fira ett mål med att vara arga på det sättet. Det är Carly som kan göra.
Det var kul också att Bassi, han gav sig in i den fighten, och man såg ju från en annan kameravinkel hur han bara skrattade när Richarlison som var så vansinnig och försökte rycka åt sig bollen, och Bassi bara håller i den allt vad han kan. Han gillade det, så att säga.
Ja. Det var väldigt, väldigt roligt. Älskar Carlison.
Ja, men Tottenham har ju tur här som att alla lag runt omkring de också förlorar sina matcher. Ja. Jag menar, Forest förlorar sin match, vi kommer till den. West Ham var på Anfield och Leeds, och vi kan väl ta oss till Leeds då, som ju ligger precis ovanför Tottenham i tabellen. De blir ju nollade mot Manchester City, och jag fattar faktiskt inte hur det gick till, Frida. Leeds var ju fan det enda laget på plan i 40 minuter där tills City fick sitt första anfall egentligen. Det var nästan hela första halvleken.
Vet du hur det gick till? Det gick till för att City har spelare som kan avgöra matcher, typ. Semenyo i det här läget, även när inte Haaland är på plan. Det är ju det som fäller avgörandet.
Aj, helt sanslöst. Och jag menar, Calvert-Lewin, han skulle ju gjort både 1 och 2 under inledning på den här matchen. Och, jag menar, Leeds kunde ha sprungit iväg med den här under första halvtimmen. Istället vinner Manchester City med 0-1. Och, ja, de klamrar sig fast där i toppstriden.
Ja, det visar ju fortfarande att Man City är ju... De är inte perfekta på något vis, utan vi ser där att om man ger dem en match så kommer man komma till lägen, trots att Mark E har kommit in och stabiliserat backlinjen. Men här så tycker jag väl också att i andra halvleken, alltså dels kommer ju målet i perfekt timing, så att de ändå kan, ja men, gå in i omklädningsrummet i lugn och ro, och sen så kommer de tillbaka ut. Jag tycker också i andra halvleken att det nästan är det här gamla Man City, alltså inte det här raka direkta som vi mer har sett den här säsongen, utan det är laget som kan hålla i bollen och bara kontrollera matchen. Och det tycker jag de gör i andra halvleken. Jag tycker inte att Leeds går från att ha varit alltså det överlägset bästa laget på planen under, ja men vad var det, 35 minuter, till att ändå kanske inte riktigt ge dem den där matchen i slutändan, just för att de kan kontrollera den så pass bra med bollen. Jag tycker att Cherki, alltså Semenyo all ära, men det är Cherki som är Man Citys bästa spelare här, och det var en av hans bästa matcher som han har gjort överlag för klubben också. En jättefin löpning där fram till Semenyos mål dessutom. Så att ja, de får med sig de här 3 poängen i slutändan, och det var väl det viktigaste, även om det såg inte perfekt ut som sagt på något vis. Så det är väl det Arsenal får hålla fast vid, att det är inget lag i den här ligan den här säsongen som är dominant rakt igenom och som kommer vinna varenda match resten av våren. Men det kommer bli tajt.
Har du hört något hur det är med Nico O'Reilly, Frida? Är det...
Nej, det har jag inte. Så jag tar det som ett positivt tecken på att det kanske inte är så farligt.
Han har ju varit väldigt bra när han fått spela den här lite längre fram i banan. Senare i tiden.
Det är ju där han ska spela. Så anledningen till att han spelade som ytterback, det var ju på grund av Ait Nouris skada. Så att när han är tillbaka så är det väl klart att han försätts i sin nya, eller sin gamla vanliga position snarare. Men det ger ju också lite sådär huvudbry till Thomas Tuchel, för att ja, det är mycket möjligt att O'Reilly kommer finnas med i den där VM-truppen i sommar. Men å andra sidan är det ju bra med en spelare som då kan spela på många olika positioner. Det är kanske det, precis det man vill ha i ett mästerskap också.
Han lär ju inte vara uttagen för att starta, tänker jag. Så ur det här perspektivet är det väldigt bra att ha någon som täcker flera positioner.
Han hade ju kunnat starta på till vänster, för att det finns inte så många alternativ där.
Nej, som vänsterback, ihåg.
Nej.
Ja, och Luke Shaw fick ju kliva av skadad här nu också. Nu vet jag inte hur det är aktuell han.
Jag tror inte Luke Shaw är speciellt aktuell. Utan nej.
jag var tillbaka några år tillbaka i tiden här, känns det som, kanske i mitt huvud.
Vi tar oss till Newcastle, där Everton var på besök. Newcastle som har det kämpigt just nu. Eddie Howe får inte riktigt ordning på det. Everton tog alla tre poängen och det var årets räddning. Årets räddning av Pickford. Alltså den där volleyn från Tonali är så jävla hård. Att hur han lyckas styra upp den i ribban. Det är ju Pickford. Han gör ju en sån här eller två per säsong.
Men det roligaste är hans reaktion också. Ja. När han gör den. Att han bara ställer sig som starka Adolf så där och visar musklerna. Det är så mycket Pickford i det läget. Men
om det är någon räddning du kan få fira, så är det ju faktiskt den. Ja. jag köper den. Det var ju otrolig räddning.
Nej, helt sanslöst. Annars är en mer underhållande men kanske inte så välspelat. Får man väl sammanfatta den här matchen. Jag gillar ju att Barry klotar in bollen i mål. Vilken kroppsdel den styrs in med.
Det där målet har ingenting på Petter Hanssons mål från EM 2008. Alltså det var verkligen scrappy, som man säger.
Det hade väl blivit straff om bollen inte hade gått i mål, tänker jag. För att, jag vet inte vem försvarsspelaren är som springer med om det. Men det var helt...
viktigt helt för Barry ändå, med alla mål han kan få. Liksom.
Ja.
Det kom ju direkt från avspark också, ska tilläggas, alltså det här målet. Så att Everton, de var ju, låg hela tiden steget före i den här matchen, medan då Newcastle släpper in rätt så billiga mål. Sen så är det ju rätt fascinerande, så att jag tänkte på det när jag såg Everton mot Man United på hemmaplan då för Evertons del. Och tänkte liksom att det är inte så här, Everton ska inte ha bollen, höll jag på att säga. Men de ska inte vinna bollinnehavet, för att då vet man att det inte kommer sluta bra. De ska bara ligga väl organiserat och hugga på det här sättet som de gör i den här matchen. Det är då de får med sig de här tre poängen. Det är då de är väldigt jobbiga att spela mot. De ska inte föra matchen, de ska bara ligga där och vara skitjobbiga att möta. Och det är precis det de är ofta på bortaplan, vilket också är anledningen till att de faktiskt har ett väldigt, väldigt fint facit på bortaplan också. Men det kan inte vara så förvånande när man har David Moyes som tränare. Däremot så är det ju tre raka hemmaförluster för Newcastle nu. Det är för första gången sedan 2021, tror jag. Och det bådar ju inte gott, kanske.
Nej. Everton nu på 40 poäng, bara 5 poäng bakom den där sjätte platsen som såklart är deras. Han gör det ju efter förutsättningarna. Det är ju därför man har David Moyes som tränare. Man vet vad man får ut liksom. Det kommer inte bli mer än så här. Det kommer liksom inte det kommer aldrig vara ett lag, och han kommer aldrig vara en tränare som når högre i ligan, men just det här det kan man verkligen få utav David Moyes. Jag menar, jämfört med var Everton har befunnit sig de senaste åren och hur nära de har varit på att åka ur, och hur vi har pratat om dem med, ja, men det har varit poängavdrag och det har varit allmän bedrövelse, så är ju det här jag vet inte, det är ju Everton som mår betydligt bättre än vad man har gjort.
Sitter Eddie Howe kvar i Newcastle efter den säsongen?
Ja, det tror jag.
Du tror det?
Ja.
Även om de skulle landa där de är nu, menar jag. För att det känns som en rejäl missräkning på alla sätt och vis att landa så liksom på undre halvan av tabellen, med ändå det materialet de trots allt har, trots den kaotiska sommar som de ändå hade, så är det ju jättemisslyckande den säsongen de har haft hittills. Det råder liksom ingen tvekan om den saken, tycker jag.
Ja, men jag tror det är så många parametrar som spelar in att jag tror att det kommer rädda det här i så fall. Men man vet aldrig.
Nej, det har ju varit mycket. Men det, just att de här förlusterna sker på hemmaplan också. Det, nu kommer ju Manchester United på besök i veckan. Och de behöver på något sätt få med sig någonting där. De kan inte gå på en förlust på hemmaplan igen här, tror jag. För det kommer liksom bli en lite annan ton i konversationen runt Newcastle faktiskt. Så den blir otroligt viktig.
Ja, de har ju Barcelona i Champions League sen också.
Ja, precis. Barcelona som är kanske, ja, men det är kanske bästa matchen de har gjort i den här säsongen, var hemma mot Barcelona. De visserligen förlorade, men man spelade väldigt bra. Vi tar oss vidare då till, ja, men det som var hela helgens galnaste match. Burnley-Brentford. Alltså herregud. Brentford går upp till 3-0. Burnley vänder till 4-3, tror alla. Men nej, det 4-3 målet döms bort. Istället så gör Brentford 4-3 strax efter det. Och så kvitterar Burnley till 4-4, men nej, den tar ju på armen. Två bortdömda mål och den där heroiska upphämtningen och comebacken rinner ut i ingenting, Frida, och det blir 3 poäng till Brentford i slutändan. Fan, man mådde dåligt för Burnley. Så som de hämtade upp det här och så som de spelade och skapade grejer och ja, krigade hela vägen och så blir det ingenting.
Ja, för att man kan ju tycka att domsluten blir rätt till slut.
Ja, det är inte...
Men att det ska ta 4 minuter och 38 sekunder att komma fram till att Barnes mål inte är ett mål. Det är ju där i som jag tycker att hela grejen med VAR blir så himla... Det blir ju parodiskt det här i att om det tar så lång tid för flera domare som gör det här jobbet på veckolig basis, då kanske man någonstans får bara hålla upp händerna och säga nej, vi får kanske godkänna det här målet då, för att det tar så lång tid för oss att ens se om det ska dömas bort eller inte. Jag bara tänker, ibland känner jag att jag skulle vilja ha ett tidtagarur eller en sån här ett riktigt sånt hourglass som man bara vänder på, där domarna får typ en minut på sig att komma fram till ett visst domslut, och har de inte kommit fram till någonting efter det, så måste domslutet stå på planen. Det är min take, eller det är det jag vill se, för jag är så trött på att det ska ta så lång tid och det förstör så himla mycket för publiken också, som inte vet vad som pågår. Jo, alltså, vi får inte ta del av den här diskussionen heller. Så att, ja, det svärtar ner en hel del.
Jag gillar den idén, för det är verkligen, då pekar du på om det ska vara clear and obvious eller inte. Alltså så att sen vet jag inte om gräns skulle lägga för en minut, för då får de stressa med de här bilderna, men någon form av gräns i alla fall.
Ja, kan ni tänka er själva kacklet i den där buren då när de ska komma
och fatta till diskussionen där när liksom något beslut inte har tagit, som man inser.
Great progress, lads. Den kommer vi ihåg.
Om de hade fått en minut och 10 sekunder på sig, då hade de dömt bort det där målet som hade avgjort ligan. Jag vet inte.
Ja, det är ju stenhårt såklart för Burnley.
Vad gör Brentford? Alltså, de har 3-0. De har full kontroll på det här. Och sen så bara slappnar de av en sekund. Och så bara släpper de in Burnley av alla lag i den här matchen på det här sättet. De ska vara väldigt nöjda med att få med sig 3 poäng från den här matchen till slut.
Sen kan man ju vända på det och säga också att de har alltså vunnit 5 av 6 borta matcher nu, Brentford. Och det ska sägas då att den sjätte matchen borta mot Chelsea, där var de det bättre laget. Det är ju ett osannolikt facit för en klubb som vi trodde skulle kämpa om att ens hålla sig kvar i ligan. De ligger fortfarande där uppe, de är med.
Keith Andrews tar över efter Rosinier här till sommaren i Chelsea. Nej.
Säger något om Mikkel Damsgaard också, som var väldigt, väldigt bra och har ju varit en av Brentfords bästa spelare den här säsongen. Framspelningen till Thiago är ju fenomenal, och sen gör han ju 2 mål själv, inklusive det här, det första viktiga och det sista avgörande gör han. Så att det är otroligt viktig spelare för Brentford.
Jag måste bege mig nu, för jag ska träffa Viktor Gyökeres.
Oj, spännande. Vi tackar Frida då, så kan vi väl bara hantera de två matcherna som finns, som vi inte har pratat om, Makoto. Den mellan Brighton och Forest, 2-1 blev det där. Alla mål inom de första 14 minuterna.
Så kan det gå.
Så kan det gå.
Jobbigt om man hade fastnat i trafiken på vägen till arenan. Och missa allt godis.
Och det kunde blivit fler mål inom loppet av de där 14 minuterna också. För det var som att det var öppna spjäll i början. Sen så lugnade allting ner sig och sen så blev det ingenting. Men Forest, jag är bekymrad över Forest. Jag tror att de riskerar att bli omsprungna av West Ham här. Och jag tror att Forest kan vara livlinan för Spurs också. För
att tänkte jag snarare säga det ser bra att ut. Forest har ju Spurs som en livlina. Ja. Det är väl där vi börjar snart hamna utifrån vad som pågår i Tottenham just nu. Men såklart att det här är en match de hade velat få med sig mer ifrån än vad de fick i det här läget. Viktig seger för Brighton får man ändå säga, som också varit legat liksom i farozonen att bli inblandad i den där bottenstriden på allvar.
Ja, verkligen.
3 poäng var ju ytterst välbehövligt för dem. Väldigt kul detalj från den här tillställningen när vad heter han, Jorginho Rutter hade skaffat ny frilla, vad heter, färgat om håret, vilket ju Brighton fansen uppmärksammade med en egen ramsa, och det, ja, han kunde ju knappt hålla sig där när han höll på att värma upp på sidan. Man blir glad, den humorn som de ändå har på engelska läktare tycker jag man måste värna om. Ja. Det finns få läktare med sån pass humor och självdistans som de engelska, det får man ändå ge dem.
Verkligen, och jag menar för Hürzeler som jag har varit pressad och ifrågasatt under vintern. Nu har man tagit sina 37 poäng, vilket är vad som brukar krävas för nytt kontrakt, va?
Alltså, de ligger på 11:e plats nu, Brighton.
Ja, visst. Det är ju otroligt jämnt. Jag menar, från Chelsea på 6:e plats på 45 poäng ner till du vet, Crystal Palace på 14:e plats är det bara 10 poäng. Det är ju... Det finns ju massor av placeringar att spela om här fortfarande för alla de där lagen. För Hürzeler att känna att någon nedflyttningsstrid blir det ju inte tal om, för det kommer det ju inte vara för Brighton. Utan man tror att man kan slappna av lite mer härifrån och få lite mer utväxling på en del av de här spelarna som inte riktigt har kommit igång. En sån som Baleba till exempel kanske kan hitta formen igen under våren här.
Mitt om man väntar mig på också bara 2 mål i ligan den säsongen.
Ja, alltså han är lite för ineffektiv i boxen alltså. Han gör väldigt mycket bra. Jag tyckte han hade ju en fin aktion här också. Han kommer igen med målvakten och kommer lite för nära avslutet. Känns lite stressat.
Undrar om han startar för landslaget i VM, det är inte säkert.
Lite hans problem tycker jag. Alltså han gör så otroligt mycket bra i fram tills det liksom bollen ska in i mål och så. Lite för ineffektiv helt enkelt. Och sen så hade vi också då kryssmatchen mellan Bournemouth och Sunderland där
8:e raka utan förlust för Bournemouth. Det är lätt att glömma bort i en väldigt jämn och svängande tabell. Också lätt att glömma bort att Bournemouth som på något sätt först då tog hyllat, sen började fråga om Iraola en bluff. Och sen nu efter kan vi konstatera att nu är de alltså, vad blir det, 9 poäng från Liverpool och 5:e platsen.
Ja.
Det går fort i hockey, så att säga. Så att med lite poäng här och var utan att åka på några förluster senast så har de ändå närmat sig. Sen vet jag inte hur mycket det finns att säga om 1-1 mot Sunderland. Det var väl ett resultat som var inget av lagen egentligen gråter. Så värst mycket över kan man väl tänka sig.
Nej, men vi får ju konstatera för Sunderland att de har ju också nått sina 37 poäng här nu med 10 matcher kvar att spela av säsongen, och de har ju liksom redan säkrat det här kontraktet. Och det var ju hela målsättningen för säsongen.
Ja.
Nu har man ju Granit Xhaka tillbaks också, fick spela en timme eller något sånt där.
Fick en väldigt ful stämpling från Tyler Adams som...
Ja.
Kanske borde, alltså det var en väldigt svår situation på att han liksom studsar på boll, försöker egentligen bli liksom inknuffad situationen, men det är ju en dobb rakt mot benet.
Ja, jag tycker framförallt det att han blir själv knuffad, alltså det är mer en olyckshändelse av den anledningen. Han kliver ju inte riktigt in i situationen
Även, jag tycker alltså, det är väldigt svårbedömd.
Jag tycker inte han ser, det känns inte så vårdslöst egentligen, utan det blir värre för att han själv åker på en knuff och han blir ju helt ställd över att han får det gula kortet för det. Vilket jag kan köpa, men det där tror jag är en sån där som Granit Xhaka skakar av sig rätt och snabbt. Han är ju oerhört viktig för Sunderland, givetvis.
Vad tänkte jag säga mer om det här? Ja, Ryan tycker man måste lyfta igen. Alltså, så han känns ju självklar. Jag trodde inte han skulle akklimatisera sig så fort som han har gjort. Nu gör han inga poäng i den här matchen, men verkligen spännande spelare som jag tror kommer att vara väldigt nyttig för Bournemouth under kommande år, eller ja, så länge han får vara kvar i Bournemouth innan någon klubb känner att nu ska vi lägga ännu mer pengar och Bournemouth betala för att värva loss honom.
Ja, exakt. Och en annan spelare som det pratas mycket om är ju Alex Scott. Unge mittfältaren i Bournemouth som ju verkligen har tagit kliv den här säsongen. Känns ju väldigt spännande. Det känns ju också som en sån där spelare som jag tror många håller koll på. Hörde ni, det var faktiskt allt vi hann. Frida har redan sprungit iväg. Vi ska iväg på andra grejer också. Sillypodden återkommer i veckan. Då ska vi försöka följa upp det jag och Frida pratade om i veckan tid, eller förra veckan. Du är tillbaka sen nu. Du får redogöra för din resa i Madrid.
Det fanns mycket att redogöra för. Jag tittade på lite fotboll, åt gott och drack gott. Så det var mer där bara. Ja, 20 grader varmt var det, kan jag meddela.
Fantastiskt. Men vi får väl ta och blicka lite mer framåt mot Champions League också, som ju väntar här om en vecka. Där det drar igång med åttondelsfinaler. Det blir oerhört spännande. Real Madrid, Manchester City.
Bodø/Glimt Sporting Club.
Ja, inte bara en sån sak. Hörde ni, tusen tack alla ni som har lyssnat. Sportbladets Premier League-podd är tillbaka nästa vecka igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.